Jag börjar inshallah. Jag tänkte att vi kan gå igenom det vi pratade om förra veckan, kanske 5 minuter. Och sen så går vi in på dagens nya lektion tills det att folk har kommit. Ja. Vi pratade förra veckan om dyrkan. Vi sa att Allah subhanahu wa ta'ala, han som har skapat allting, är han som förtjänar att dyrkas. Precis som att det skulle vara ett stort orätt att tillskriva skapandet till någon annan än Allah, så är det också ett stort orätt att tillskriva eller att tillägna sin dyrkan till någon annan än Allah. Och sen så började författaren att gå in på vissa detaljer då han gav exempel på olika former av dyrkan. Och han nämnde ett antal. Och antalet han nämnde är inte all dyrkan som finns, utan det är exempel på några former av dyrkan. Och vi sa, det har vi tidigare sagt, och det är bra att repetera, för det är enda sättet som kunskapen fastnar på, att ibada, dyrkan, är ett generellt omfattande namn på allt det som Allah tycker om och är nöjd med, vare sig det är tal, handlingar eller trosuppfattning, och vare sig de är i ens inre, alltså med ens hjärta, eller med ens kroppsdelar. Och det sa vi att det var Ibn Taymiyyah som sa det här. Och Fawzan säger att dyrkan är att man gör de saker som Allah har beordrat en med, och att man håller sig borta från de saker som Allah har förbjudit. Det här är dyrkan. Och vi sa också att dyrkan kan vara med tungan, med hjärtat eller med ens kroppsdelar. Och till exempel med tungan, att man säger ashhadu an la ilaha illallah och ashhadu anna muhammad rasulullah. Det här är en form av dyrkan som görs med tungan. Och hjärtat, vi sa förra veckan att de största formerna av dyrkan sker just med hjärtat, då iman är någonting som är i hjärtat. Och exempel på dyrkan som sker med hjärtat är till exempel kärlek till Allah, rädsla för Allah, hopp, tawakkul, att man tillförlitar sig på Allah subhanahu wa ta'ala och så vidare. Dessa former av dyrkan sker med hjärtat. Och så fanns det former av dyrkan som sker med kroppsdelarna, som till exempel bön, hajj och så vidare. Och vi sa en viktig princip förra veckan. Och principer är bland det viktigaste man kan lära sig som muslim. En princip i islam är oftast kort. Det är ett fåtal ord, men med dessa ord kan man förstå sig på otroligt mycket. Till exempel, vi sa här förra veckan, en princip är att allting som det finns bevis för att det är en ibada, en dyrkan, att ägna det till Allah är tawhid. All dyrkan som finns, som är etablerad och bekräftad att det är en dyrkan, om man ägnar den till Allah, då är det tawhid. Och om man ägnar den till någon annan än Allah, då är det shirk och att sätta likar vid Allahs sida. Till exempel, man kanske inte vet så mycket, men någon kommer och säger till dig, slakta, det är tillåtet att slakta till en grav. Och du vet inte bevisen från Koranen eller Sunnan, men du vet att slakta är en dyrkan. Då kan du använda den här principen och komma fram till slutsatsen att nej, det här är kyrk. Att slakta till någon annan än Allah, det är kyrk. Okej? Okay? Så principer är bland det viktigaste som muslimen behöver i sitt vardagliga liv. Och sen så började författaren att nämna dessa exempel på dyrkan. Och det första han nämnde, det var dua, åkallelse. Och vi sa att han började med det, för det är det viktigaste som finns i dyrkan nästan. Och vi sa att hela dyrkan kretsar kring ett dua. Hela dyrkan nästan kretsar kring ett dua. Då man säger till exempel bönen. Vad är bönen för någonting? Det är också en form av dua. Som profeten sa som han nämnde att det här med al-fatiha är bönen. Och vad består al-fatiha av? Halva fatiha är att man prisar Allah. Och andra halvan av fatiha är att man ber Allah om saker. Ihdina sirat al-mustaqim. Det är dua. Så hela bönen går ut på dua. Och att ära och lovprisa Allah subhanahu wa ta'ala. Och som vi sa, dua är religionens stomme. Att dua huwa al-ibada. Som det sades i hadithen. Dua, den är dyrkan. Dyrkan är att dua. Precis som profeten sallallahu alaihi wasallam sa, al-hajju arafa. Att stå vid Arafa, de här bergen utanför Mekka, är att göra hajj. Och som vi vet, hajj har många moment. Och att stå vid Arafa är ett av dessa moment. Men varför sa han i hadithen att hajj, al-hajj och Arafa, att stå vid Arafa är hajj? För att det är det viktigaste momentet. Och på samma sak med den här hadithen då han sa att dua huwa al-ibada. Att göra åkallelse, det är det som är dyrkan. Vilket betyder, det är den viktigaste formen av dyrkan. Och han nämnde också de här sorterna, de här olika exemplen på dyrkan. För det folk begår mycket kyrk gällande de här sakerna. Och han nämnde kanske inte till exempel fasta. För folk kanske inte gör kyrk i fastan så mycket. Det kanske finns folk som fastar för någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. Men det kanske är något ovanligt. Och de vanligaste formerna av kyrk är de som sheikhen nämner här. Och så nämnde sheikhen att den som ägnar någon annan form eller någon form av dyrkan till någon annan än Allah, han är en kafir och en mushrik. Han är en icke-muslim och han är en månggudadyrkare. Så därför är det jätteviktigt att man lär sig dessa saker. Och så nämnde han sheikhen de här två eller tre verserna som har med dua att göra. Och vi förklarade dem i förra veckan. Och vi börjar inshallah nu med dagens lektion. Och vi säger bismillah walhamdulillah wa salat wa salam ala ashraf al-anbiya wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Författaren säger sen i boken والدليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Och beviset för rädsla eller fruktan, att det är en form av dyrkan, är Allahs uttalande: frukta inte dem utan frukta mig om ni verkligen är troende. Alltså frukta inte dem, fienderna, utan frukta mig om ni verkligen är troende. Och vi gör som vanligt, vi läser det som Sheikh Ibn Baz rahimahullah säger i förklaringen på denna punkt. Sheikh Ibn Baz rahimahullah, han nämner att al-khawf, och det är viktigt att man lär sig de här orden också, fruktan eller rädsla, är tre kategorier. Det finns tre sorters rädsla. Eller fruktan kanske är ett mer korrekt översättning. Den första formen av fruktan är al-khawf as-sir. Vilket betyder en hemlig eller en fruktan som finns i människans hjärta. Och han säger den här fruktan, den är endast för Allah subhanahu wa ta'ala. Eftersom att det är Allah som är kapabel till att göra vad han vill och göra allting. Och det är Allah man ska vara rädd för och frukta. Så som Allah sa i den här versen: فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Att frukta inte dem utan frukta mig om ni verkligen är troende. Och Allah säger också i Koranen: وَلَمْ يَخْشَى إِلَّا اللَّهِ. Och de fruktar ingen förutom Allah. Surat At-Tawbah, vers 18. Och Allah säger också: "Fala takhshaw an-nas wakhshawn." Var inte rädd för människor, utan var rädd för mig. Surat Al-Ma'idah, vers 44. Och så säger han: "Fal wajib khashyatullahi wa khawfuhu." Så det är en plikt för muslimerna att frukta Allah och att vara rädda för honom. "Li'annahu musarrif al-qulub wa muqallibuha." Eftersom att det är Allah som har makten och kontrollen över våra hjärtan. Han kan vända dem eller styra dem hur han vill. Och han är den som är mäktig till allt. Det är endast Allah som kan skada eller gynna. Det är endast Allah som kan ge eller hålla tillbaka. Så därför är det en plikt att särskilja Allah med fruktan. Och att den här fruktan endast ska tillägnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och han säger här att den här fruktan, som är en form av dyrkan och som sker med hjärtat, endast ska tillägnas Allah subhanahu wa ta'ala. Det betyder att man är rädd. Man särskiljer Allah med sin fruktan för saker som endast Allah subhanahu wa ta'ala kan göra, och inte så som de som dyrkar gravar. Till exempel, han säger, de tror att vissa människor har makt eller kontroll att styra eller påverka vad som sker i skapelsen tillsammans med Allah subhanahu wa ta'ala. Eller de tror att statyer eller jinner har makt och kontroll eller en påverkan i vad som sker i skapelsen. Och det här är en stor typ eller form av kyrk. Och vissa tror att de här i gravarna eller jinnerna eller statyerna har makt att ge eller att hålla tillbaka eller att vägleda eller att ta människors liv utan med, vad kan man säga, övernaturliga orsaker, på ett övernaturligt sätt. Och de säger här att till exempel om man är rädd för att en människa kan skada en på ett sätt som endast Allah kan skada en på, och då blir det shirk akbar. Till exempel att man är rädd för en jinn eller en död människa, att de kommer att skada en. Så de gör saker som är shirk. Till exempel de går och slaktar vid en grav för att inte råka ut för någonting dåligt. Det finns folk när de köper ett hus, och det här är muslimer, det här är inga sagor eller någonting som är ovanligt. När de köper ett hus så säger de att man måste slakta ett visst djur framför huset vid porten och smörja in porten, eller vad säger man, portgaven, med blod, och då kommer man att få skydd från jinner i det här huset. Och det här är kyrk. Sånt här får man inte tro på. Eller andra, de tror att jinnen har till exempel makt att skada kvinnans foster i magen, och då säger till exempel de här spåmännen att du måste slakta en svart kyckling vid det här stället och så vidare för att få skydd mot de här jinnerna. Och det här är kyrk. Och det finns folk som är rädda för de här tjejerna, de här liksom religiösa människorna som ligger begravda i gravarna, att om de säger någonting dumt om dem så kommer de att råka ut för en olycka eller de kommer att kunna skada dem. Och det är det här som är kyrk, för det är endast Allah som kan gynna eller skada. Och så säger han, den andra typen av fruktan är att man är rädd för saker som är naturliga. Så som Allah säger, då han berättar om vad som skedde vid slaget av Uhud. Slaget av Uhud. Då så säger Allah i Koranen: "Innama dhalikumush shaitan يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Att sannoliken så är det bara shaitan som försöker att skrämma hans vänner eller de som är allierade till honom. Var inte rädd för dem, alltså shaitans allierade, utan var rädd för mig om ni verkligen är troende. Så han säger att shaitan skrämmer människor, hans allierade, hans vänner. Och han försöker att blåsa upp den här rädslan i deras hjärtan, tills det att de blir rädda för andra än Allah subhanahu wa ta'ala. Så Allah säger, var inte rädda för dem, utan förlita er på mig och förbered er. Och bry er inte om dessa människor. Som Allah säger, wa'iddu lahum mastata'tum, förbered det ni kan från styrka, alltså för att kunna skydda er. Och han säger att om en människa är rädd för de här naturliga sakerna, så är det okej. Men han säger att den här rädslan som är i hjärtat, som är dyrkan, det är den som är förbjuden. Men om människan är rädd för naturliga saker, som till exempel han är rädd för att bli rånad, eller att man ska stjäla hans pengar, eller han är rädd för en fiende, så han förbereder sig för att skydda sig mot denna fiende, då är det här någonting som är ett måste. Och därför säger Allah i Koranen, ya ayyuha alladhina amanu khudhu hidrakum, och ni som tror, var på eran vakt, ni ska vara på eran vakt. Surat An-Nisa, vers 71. Och Allah säger också om Musa alayhi salam, då han gick ut från Egypten med rädsla, han sa, fakharaja minha khaifan yataraqab, att Musa, han flydde, han gick ut från Egypten och han var khaif, han hade rädsla och han var på sin vakt. För ni vet, Musa alayhi salam, han hade råkat döda en människa av misstag. Så Firaun och hans folk planerade att döda Musa, för han hade dödat en från deras människor. Så en man kom till Musa och sa till honom att de vill döda dig. Så han flydde från Egypten och han var rädd. Så han säger att den här rädslan, det är någonting som är normalt, det är tillåtet. Men det är inte till exempel tillåtet att vara så rädd för sin fiende att man inte vågar strida mot honom. Eller man är så rädd för sin fiende att man inte vågar skydda, eller vad säger man, försvara sanningen, att stå upp för sanningen. Utan den här rädslan för sin fiende ska göra så att man förbereder sig mot sin fiende och att man är på sin vakt. Och så säger han, den tredje formen av rädsla är den som liksom är naturlig och finns i människans hjärta. Och han säger att det här är också okej. Till exempel att människan är rädd för ormar eller skorpioner eller rovdjur. Så han till exempel liksom springer bort ifrån dem eller försöker döda dem. Det här är någonting som är tillåtet, så att man inte blir skadad från dessa djur. Det ska jag inshallah nämna. Han säger till exempel att en människa är rädd för att frysa, så han sätter på sig kläder. Eller han är rädd för att bli hungrig, så han äter mat. Eller är rädd för att bli törstig, så dricker han någon dryck. Och det här är någonting som är naturligt och det är inget fel med det. Och det här som systern frågade, vad är skillnaden på den andra och den tredje? Det är, som jag sa, jag har tagit den här förklaringen från 7 olika böcker ungefär. Och han, Ibn Baz rahimahullah, han är den enda som nämner den här fördelningen. Och alla de andra, de nämner den andra och den tredje som en punkt. Förstår ni? Att det är samma sak. Att vara rädd för fiende eller att vara rädd för en orm. Men skillnaden här verkar vara att man i den andra punkten förbereder sig. Man vidtar vissa åtgärder. Att man är rädd för en tjuv, så man köper ett vapen till exempel och har det hemma. Allah alam, det är den skillnaden som jag ser. Men generellt, om ni skulle säga att fruktan eller rädsla är två sorter, en som är kyrk och en som är naturlig, då är det okej, inshallah och ta'ala. För det är det som alla andra nämner, nästan, som Ibn Uthaymin och Sheikh Fawzan och Sheikh Ubaid och Sheikh Ahmed Najmi och Sheikh Zaid. Alla dessa i deras förklaringar nämner att det är en och samma sak. Så vissa nämner här att vad människan ska göra är att man förlitar sig på Allah subhanahu wa ta'ala, och att man gör de sakerna, man vidtar de åtgärder som kommer att skydda en för att slippa denna ondska och det dåliga som man är rädd för, tillsammans med att man förlitar sig på Allah subhanahu wa ta'ala. Och jag tänkte läsa lite här från lite andra förklaringar på just den här punkten. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger i den här versen: "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Att frukta inte dem, utan frukta mig om ni verkligen är troende. De säger i den här versen: finns det ett bevis på att fruktan är ett villkor för att man ska kunna ha en fullständig iman, en fullständig tro? Som ni vet så är iman 73, eller den är 70 och ett ojämnt antal, eller vad, mellan 63 och 79, som profeten sa i en hadith: al-iman bidun wa sab'una shu'ba, och bidun wa sab'una shu'ba. Det betyder ungefär, ordet bid betyder ett antal mellan 3 och 9. Så iman är mellan 63 och 79 grenar. Förstår ni? Så till exempel att göra dua, att göra salah, att vara rädd, att tawakkul och så vidare. Alla dessa är grenar av iman. Så att vara rädd är ett villkor för att kunna ha en komplett och korrekt iman. Då Allah säger att vara rädd för Allah, frukta Allah och frukta inte dem om ni verkligen är troende. Och man förstår av det här att den som inte fruktar Allah, han är inte troende på riktigt. Och att frukta är också en form av dyrkan. Det är en form av dyrkan, så som Allah säger i surat Ar-Rahman: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ. Att den som fruktar den dagen han ska stå framför Allah kommer att få två paradis. Han kommer att få två paradis, vilket bevisar att fruktan är en form av dyrkan. Och det finns lite, så de säger då att man ska vara rädd för Allah subhanahu wa ta'ala, för det är bara han som har makten och styr och kontrollerar allting. Och det blir kyrk om man är rädd för någon annan än Allah, att de ska skada en med saker som endast Allah kan göra. Till exempel att en död människa ska kunna göra en sjuk, eller en jinn ska göra en sjuk och så vidare. Då blir det kyrk. Och det blir ännu mera kyrk om man går och, som vi sa, slaktar någonting vid en grav eller någonting. Och de nämner också att den här naturliga rädslan som är tillåten, den blir förbjuden om det är så att man till exempel är rädd för en människa, man är rädd för chefen på jobbet, så man lämnar någonting som är en plikt. Man lämnar till exempel att ha hijab på sig, för man är rädd för chefen på jobbet. Det här är förbjudet. Eller man gör någonting haram för att man är rädd för en person. Man är rädd för chefen på jobbet, så man gör någonting som är haram. Då blir det förbjudet. Och de säger vissa att det här är till och med kyrk asgar, är den mindre typen av kyrk. Så det är någonting haram och det måste man akta sig för. Och den fruktan som är prisvärd, den som man ska ha, det är den som man har för Allah subhanahu wa ta'ala. Och även den har vissa begränsningar. De säger att den fruktan som är prisvärd, det är den som leder en till att hålla sig borta från synder. Man är rädd för Allah, så man syndar inte. Eller man är rädd för Allah, så man gör de saker han har beordrat. Det här är någonting som är bra, och det är det muslimer ska ha. Och den som inte är bra är den fruktan som är överdriven. Man är överdrivet rädd för Allah subhanahu wa ta'ala, som leder en till el-ya's, som är att man misströstar, man tappar hoppet. Den leder människan till att bli sorgsen och att bli handlingsförlamad. Man är så rädd för Allah att man inte vågar göra någonting alls nästan. Och det här är inte från islam. Och det här kan leda människan till att typ fortsätta synda resten av sitt liv. Att inte våga göra tauba. Och det här är någonting som är förbjudet. Utan de säger, de lärda, att dyrkan ska bestå av två eller tre saker. Det är fruktan, hopp och kärlek. Och det måste finnas en balans mellan dessa. Och det är jätteviktigt att man har den här balansen mellan fruktan och hopp. Man fruktar Allahs straff och man hoppas på hans paradis. Och de säger det exemplet på en fågel som Ibn Qayyim han nämner. Fågeln har två vingar. Och den ena kan vara khauf, rädsla, och den andra kan vara raja. Och själva kroppen är kärleken. För kärlek till Allah är typ, vad kan man säga, själen i dyrkan. En av grunderna till dyrkan av Allah subhanahu wa ta'ala. Det som leder en till att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Så om fågens ena vinge är större än den andra, vad kommer hända? Fågeln kommer att störta, eller den kommer kanske inte ens kunna flyga. Och samma sak är det med muslimen. Det måste finnas en balans mellan fruktan och mellan hopp. För om muslimen har för mycket hopp och säger Allah han är Ghafur Rahim, han förlåter allting, jag behöver inte be, jag behöver inte ha hijab, jag behöver inte göra si och så, då kommer det leda människan till undergång. Människan kommer inte att praktisera islam. Och samma sak om personen är alltför rädd för Allah och säger nej, jag gjorde en synd, Allah kommer aldrig förlåta mig, jag kommer gå till helvetet i all evighet och så vidare. Då tror man mycket dåligt om Allah, och då kommer man inte heller kunna orka och klara av att vara praktiserande muslim. Så man måste ha en balans mellan dessa två saker, och allt ska vara i sitt rätta mått. Så man ska ha hopp på Allahs rahma, på att få Allahs paradis och Allahs förlåtelse. Och man ska frukta Allahs straff, Allahs vrede, Allahs förbannelse och så vidare. Och det här ska leda en till att hålla sig borta från saker som är haram. Och hoppet ska få en att göra saker som Allah har beordrat. Nam. Och vi går vidare till nästa punkt i boken, som är ar-raja, hopp. Författaren säger: "Wa dalil ar-raja qawluhu ta'ala: Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Bevis för ar-raja, hopp, är Allahs uttalande: låt den som hoppas möta sin herre göra goda gärningar och inte dela den dyrkan som han ägnar sin herre med någon. Låt den som hoppas, låt den som hoppas möta sin herre göra goda gärningar och inte dela dyrkan, alltså inte begå någon form av kyrk, Och inte dela den dyrkan som han ägnar sin herre med någon. Och det här är den sista versen i surat Al-Kahf. Och Sheikh Ibn Baz rahimahullah, han säger här att raja, hopp, är också en form av dyrkan. Att människan ska hoppas på Allah subhanahu wa ta'ala. Och han ska också yuhsin al-dhann. Han ska också tro gott om Allah. Så som Allah säger i den här versen vi nämnde, för man kan yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Så muslimen ska ha hopp och förvänta sig gott från Allah subhanahu wa ta'ala. Förvänta sig det goda som Allah kan ge oss och dyrka honom. Och han nämner en annan vers som också bevisar detta. Då Allah säger: "Innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in." Då Allah nämner ett antal profeter, så säger han: "De tävlade om att göra gott och anropade oss med hopp och fruktan och visade stor ödmjukhet och undergivenhet." Surat Al-Anbiya, vers 90. Så här prisar Allah dessa människor då han sa att de tävlade i att göra goda gärningar. Och de gjorde dua, de anropade oss med hopp och fruktan och visade stor ödmjukhet och undergivenhet. Och här finns det också ett bevis på att när man dyrkar Allah så ska det vara med hopp och med fruktan. Inte bara med hopp och inte bara med fruktan. Så han säger att muslimen måste tro gott om Allah subhanahu wa ta'ala, om sin herre. Och han måste också agera i enlighet med religionen. Eftersom att om man tror gott om Allah, man har hopp och man agerar, man dyrkar Allah så som man är beordrad att göra, då kommer man att få gott. Så man ska ha hopp på att få gott från Allah. Man ska ha hopp om att få Allahs rahma, om att få gå in i paradiset och bli förlåten för sina synder. Där slutade det som Sheikh Ibn Baz sa. Och vi tänkte nämna lite andra nyttor från just den här punkten från andra ulema. Det första är att den här versen som författaren nämnde: "فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا." I den här versen finns det bevis för något mycket viktigt. Och det är de två villkoren för att en dyrkan ska accepteras. Därför är det mycket viktigt att man memorerar den här versen. I den finns det ett villkor på att finns ett bevis på att för att en gärning ska accepteras måste den uppfylla två villkor. Det första är då Allah säger: "فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا." Att låt den som hoppas på att möta sin herre göra goda gärningar. Och de lärda säger att för att en gärning ska räknas som god så måste den vara i enlighet med profeten sunna sallallahu alaihi wasallam. Så här är det första villkoret som nämns i versen. Om man vill att en gärning ska bli accepterad hos Allah så måste den vara i enlighet med profetens sunna. Och vad är motsatsen till det? Om en gärning inte är i enlighet med profetens sunna, då kallas den för bid'a. Den kallas för bid'a, någonting som är påhittat. Att man försöker närma sig Allah med någonting som inte är sunna. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa i hadithen: "Men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad." Att den som gör en gärning som inte är eller inte överensstämmer med våran sunna, kommer att få den förkastad. Han kommer att få den, för den kommer inte att accepteras från honom. Så därför är det mycket viktigt att när man gör någonting så ska det vara i enlighet med profetens sunna sallallahu alaihi wasallam. Och det andra villkoret för att en gärning ska accepteras är slutet på versen: وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Och han ska inte begå någon som helst typ eller form av kyrk. Inte sätta någonting vid Allahs sida. Och inte göra någon form av dyrkan till någon annan än Allah. Vilket är ikhlas, tawhid. Att särskilja Allah i sin dyrkan. Att vara uppriktig till Allah i sin dyrkan. Det här är också ett villkor för att dyrkan ska accepteras. Eftersom att motsatsen till tawhid är kyrk. Och motsatsen till ria, eller till ikhlas, är ria. Motsatsen till uppriktighet är ria. Att vilja visa upp sig för människor. Så de två villkoren för att en gärning ska accepteras är al-ikhlas wal-mutaba'a. Uppriktighet och att följa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och det räcker inte med att man är uppriktig, utan man måste också vara en som följer profeten Muhammed alaihi salatu wasallam. Och det räcker inte heller med att följa profeten alaihi salatu wasallam i det man gör, utan man måste också göra det med uppriktighet. Och det här har vi talat om förut. I versen finns det också en till nytta, som är att man måste förbereda sig för domedagen. Man måste förbereda sig för den dagen då man kommer att möta Allah subhanahu wa ta'ala. Som Allah säger: låt den som hoppas möta sin herre göra goda gärningar. Och det finns också i just det här en mycket viktig punkt. Och det är att den som vill förbereda sig för domedagen och mötet av Allah, och den som vill gå in i paradiset, ska inte bara göra det med hopp, utan han ska göra det genom att förbereda sig och genom att agera, genom att göra goda gärningar. Det räcker inte med att säga att jag vill gå till paradiset, Allah förlåter. Utan Allah nämner här, han säger inte bara att låt den som hoppas på att möta Allah inte göra kyrk, eller bara hoppas. Utan han nämner att personen måste också uppfylla dessa två villkor. Var uppriktig och han måste göra goda gärningar. Och därför säger de att det är någonting klandervärt, någonting fult, det som många människor gör, då de hoppas på Allas förlåtelse och Allas paradis, och de inte agerar. De gör ingenting för att uppnå detta. Detta är någonting klandervärt och det är någonting som är fel. Så hopp ensamt räcker inte, utan hopp måste också följas av handling. Hopp och handling. Och då kan man fråga sig, när blir raja, hopp, när blir det kyrk? När blir det kyrk? De säger, det blir kyrk om man hoppas från någon annan än Allah någonting som endast Allah kan ge eller göra. En person hoppas att den här mannen i graven ska förlåta hans synder, till exempel. Det här blir kyrk. Stor kyrk. Eller en människa hoppas att en djinn ska göra en frisk. Det här är kyrk. Eller hoppas att en spågubbe ska göra en frisk. Det här är kyrk. Och den andra typen av hopp är det hopp som endast är till Allah subhanahu wa ta'ala. Att man hoppas dessa saker från Allah, de saker som endast Allah kan göra. Det här är tawhid. Och att hoppas det från någon annan än Allah, det blir kyrk. Och så finns det en tredje typ av hopp som är tillåten. Och det är, vad kan man säga, naturligt eller vardagligt hopp. Att man säger till exempel: jag hoppas att det blir fint väder imorgon. Jag hoppas att den här personen kommer till mötet. Det här är tillåtet, det är ingenting som är kyrka eller någonting. För personen är kapabel till att komma på mötet. Förstår ni? Det är ingenting som han inte kan. Han tar tunnelbanan och kommer på mötet. Men om man säger jag hoppas att han ska förlåta mina synder, då blir det kyrk. För det är någonting som endast Allah kan göra. Och Sheikh Fawzan nämner i förklaringen på den här versen som Sheikhen hade som bevis, att låt den som hoppas möta sin herre. Vad menas med möta sin herre? Han säger, vad som menas med det är: låt den som hoppas på Allahs belöning, och låt den som hoppas på att få se Allah, att möta Allah och att få se Allah, låt honom göra goda gärningar som gör honom berättigad och som gör att han förtjänar detta. Han förtjänar denna stora belöning, att få gå till paradiset och njuta av att se Allahs vackra ansikte och att räddas från elden. Låt honom då göra goda gärningar. Och vi går vidare till nästa punkt i boken, som är ett tawakkul. Och tawakkul är att sätta tillit till något eller någon, att förlita sig på någon. Så han säger här: وَالدَّلِيلُ التَّوَكُّلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. Sätt er tillit till Allah om ni verkligen är troende. Och Allah säger också: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ. Att om någon sätter sin tillit till Allah, så är detta tillräckligt för denna. Alltså Allah kommer att hjälpa denna människa. Och sheikhen, han säger här att tawakkul, att förlita sig, är också en typ och form av dyrkan, vilket är att man överlåter sina angelägenheter till Allah subhanahu wa ta'ala och förlita sig på honom i alla sina saker. Och att man också gör de sakerna som man måste göra. Man gör de asbab, de faktorerna som man måste göra för att uppnå denna sak. Så man förlitar sig på Allah i att klara sig undan från ont, att klara sig undan från fitna, att få försörjning, att få gå in i paradiset, att bli räddad från elden, tillsammans med att man gör de faktorerna som man måste göra. Och han nämnde då de här två verserna: وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. Att om ni verkligen är troende, så förlita er på Allah. Och att den som förlitar sig på Allah, Allah kommer att vara tillräcklig för honom. Det var det som Sheikh Ibn Baz sa om denna punkt. Och de andra säger att tawakkul är att man förlitar sitt hjärta till Allah subhanahu wa ta'ala. För att tawakkul är också en dyrkan som sker med hjärtat. Precis som de två förnämnda formerna av dyrkan, som var al-khawf wa raja. Fruktan och hopp är också dyrkan som sker med hjärtat, på samma sätt som tawakkul. Och Sheikh Ibn Uthaymin nämner i förklaringen på den här versen att om någon sätter sin tillit till Allah, så är detta tillräckligt för denna. Det betyder, han säger, om en människa är uppriktig i hans tillförlit till Allah subhanahu wa ta'ala, så kommer Allah att hjälpa denna människa. Allah kommer att tillrättavisa och ta hand om den här människans problem. Så att tillförlita sig på Allah subhanahu wa ta'ala, det är en plikt. Det är något som är obligatoriskt. Och att tillförlita sig till en död människa, att sätta sin tillförlit till en djinn eller död människa eller staty eller någonting, det blir kyrk. En stor form av kyrk. Och samma sak, det finns en mer lite klurig grej här. Det är tillförlit till människor som lever. Det ska man inte heller, man ska ta det lite lugnt där, att man till exempel sätter sin tillförlit till chefen på jobbet, på att han kommer att försörja mig. Han kommer att ge mig lön och jag kommer kunna försörja mig med den här lönen. Här måste man veta att det är endast Allah som kan försörja en genom denna person. Allah ger den här människan pengar och han ger dem till dig med Allahs vilja. Och att du också måste göra de faktorerna som underlättar att man får de här pengarna. För här finns det vissa människor som har förstått det här fel, att tawakkul. De säger att vi till exempel sitter i moskén hela dagen och vi har tillförlit till Allah. Allah kommer försörja oss, han kommer ge oss pengar. Och det här är fel. Utan tillförlit är inte bara att man sitter still, utan tillförlit nödvändiggör att man gör de faktorerna som gör det lätt. Och beviset på det här, och det beviset som Imam Ahmed använde på att man måste agera, det är hadithen där profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: "Law annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkul, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Att om ni skulle förlita er eller sätta till förlit till Allah så som ni borde, då kommer Allah att försörja er precis på samma sätt som han försörjer fåglarna. De lämnar deras bo med tom mage på morgonen och kommer hem med full mage på kvällen. Och denna hadith är autentisk och den är berättad av Imam Ahmed och andra. Så hur bevisar den här hadithen att man också måste agera? Att det inte räcker med att säga jag förlitar mig på Allah och sen så gör man ingenting alls. Beviset är den liknelsen som gavs i hadithen. Att fåglarna, de satt inte i sitt bo hela dagen och sa vi hoppas att Allah kommer ge oss mat, utan de flög ut. Och vad gör de när de flyger ut? De letar efter mat. Och så kommer de hem och de är mätta. Och det är Allah som har underlättat att de ska få den här maten. Så de förlitar sig på Allah, men de gör också de här faktorerna. De gör de saker som man måste göra för att kunna få någonting. Och som våran sheikh, Sheikh Abdul Muhsin Hafidhullah, alltid brukar säga: det som en människa som säger, alltså den här människan som säger att Allah kommer försörja mig utan att jag gör någonting, han säger det som en människa som säger jag kommer få ett barn utan att gifta sig och utan att ha umgänge. Kommer den här människan att få något barn? Nej. Man säger den här människan är galen. Hur kan han säga så? Du bara sitter hemma och gör ingenting och så tror du att det kommer komma ett barn. Nej, du måste också göra vissa saker för att få ett barn. Och samma sak är det med profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Han sa inte heller att jag gör tawakkul, jag förlitar mig på Allah, Allah kommer skydda mig och så vidare. De säger till exempel när han gick ut för att kriga, varför satte han på sig en rustning för och en hjälm? För att han visste att det här är någonting som kommer skydda honom med Allahs vilja. Han gick inte ut i bara en thob, alltså vanliga kläder, och sa jag förlitar mig på Allah, att om Allah vill så kommer han skydda mig från alla pilar och alla spjut. Utan han gjorde också de här faktorerna. Han satte på sig en hjälm och han satte på sig en rustning. Och det är så muslimen måste vara. Man måste göra anledningar och faktorer, och man måste förlita sig på Allah subhanahu wa ta'ala. Så till exempel om man vill ha pengar, hur ska man göra det? Med rätt tawakkul. Man söker ett jobb och man förlitar sig på Allah. Inte bara att man förlitar sig på Allah, utan man söker ett jobb, eller man säljer någonting och man förlitar sig på Allah. Det är det som är den korrekta formen av ett tawakkul. Och man får inte förlita sig. Ordet tawakkul kan man inte använda till någon annan än Allah. Man kan inte säga tawakkaltu alaik, eller jag har liksom tillförlitat mig till dig. Utan det ordet som används är då tawkil. Att man liksom sätter någon att förmedla någonting. Man gör tawkil. Att om en kvinna vill gifta sig och hennes pappa till exempel är i hennes hemland, så kan han göra tawkil. Han kan säga att din farbror som är i samma land, eller din bror, kan vara wakil, kan vara mahram, eller vad säger man, wali istället för mig. Det är något som är tillåtet. Men man säger inte att jag har förlitat mig på dig, till en människa, utan det är endast till Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi avrundar här och ber Allah subhanahu wa ta'ala att han ska ge oss förståelse i hans religion och skydda oss och våra barn från alla former av kyrk, och att han ska ge oss hans paradis och att få njuta av att kolla på hans vackra ansikte i hans höga paradis. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad.